Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Det här är den här smarta kortversionen av Värvet. Om du känner att du vill höra hela klubbet så hittar du den i Acast-appen eller där du lyssnar på podd. Trevlig lyssning.
Jag frågade min läkare om det där. Han bara, ja, frisk och frisk. Man är väl alltid där. Man har väl liksom alltid en oro. Det är väl det som är grejen. De har ingen koll. Det är det som är så läskigt med den här sjukdomen.
Värvet.
Cicero skrev esse quam videri någon gång på 100-talet före noll, och det betyder ungefär att vara snarare än att synas. Temat berörs i premiäravsnittet av Äkta Billgrens, SVTs första familjereality, som i någon mån då påminner om de Kardashians eller Wahlgrens vi sett i andra kanaler. Och det tas upp i sammanhanget att både Ernst och Helene Billgren varit väldigt mediala för att vara konstnärer, vilket då eventuellt skulle inverka negativt på deras cred. Elsa Billgren, deras dotter, dagens huvudperson och navet i sagda serie, är befriande nog väldigt lite präglad av Ciceros ord. För henne verkar det alltid ha varit naturligt att ta plats och dela med sig. Och det har hon gjort också, dels genom bloggandet som började för långt över 10 år sedan, där hon är en av de största i landet, och programledandet som hon började med direkt efter gymnasiet. Då var hon på ZTV och fortsatte sen i många år, särskilt nu i nedlagda Äntligen Hemma. Och även om man i början av karriären gjorde artistintervjuer och sånt, blev det tidigt klart att det är vintage som är den röda tråden i hennes karriär. Hon har skrivit en bok i ämnet, klär sig i vintage, inreder med vintage. Hon är i princip vintage, vilket ju givetvis ligger i tiden idag när konsumtion är det fulaste vi har. Men de kommunicerar om gamla grejer på moderna plattformar som blogg och Instagram, och i vilken mån hon revolterar mot sina uppburna föräldrar, det reds förstås ut i Värvet avsnitt 397 med Elsa Billgren. Elsa, jag tänker så här, vi ska ju lära känna dig idag, men jag tänker också att det vore kul om jag kunde ställa några frågor som du kanske inte har fått förut. Vad känner du för backhoppning?
Var det inte en fråga på spåret nyligen om det? Jag känner att jag inte kan någonting om backhoppning. Däremot så tycker jag att det är väldigt mysigt med vintersport. Alltså jag är väl som alla andra i hela detta långa land. Gillar att ha på vintersport på TV:n.
Den här studion.
Ja, men att det får brusa på i bakgrunden och det är olika. Men jag har aldrig uppmärksammat det.
Det är typ lördag eftermiddag.
Ja, man bara har det på lite. Det låter härligt med de här koskällorna. Och, eller kanske de inte har koskällor i backhoppning. Du ser, jag har ju inte någon djupare kunskap.
Nej, det tror jag mer de här
skidåkarna. Nej, men jag gillar ju inte höjder. Så att det finns ju lite extra pirr i just backhoppning. För det verkar vara så jädra dum höjd.
Eller hur? Det är jättehögt.
Alltså bara verkligen flyger jättemycket. Och sen finns det väl någon rolig historia där om hur de helt plötsligt bytte teknik. Ja, är det att de började hoppa framlänges? Helt plötsligt? Eller?
Det tror jag alla har gjort.
Okay.
Men däremot, Janne Boklöv som började med V-stilen.
Just
som
det,
alla
och så flög man jättemycket längre. Hade det inte varit ännu roligare om alla först hade åkt baklänges och sen kom någon på att man ska åka framlänges? Och bara wow!
Det här hade du inte pratat så mycket om förut.
Nej.
Nu ska jag försöka ta lite ansvar för den här intervjun då. Mm. Och säga att vi ska teckna ett porträtt av dig då.
Ja,
i ljudform. Svår fråga kanske, men vad behöver lyssnaren veta för att förstå dig, tror du?
Vem jag är och sådär.
Ja, kanske.
Jo, men jag är en 33-årig influencer.
Ja.
Fast också en skör, känslostyrd människa som bor med min man och mitt barn och vår katt på Södermalm i Stockholm. Och jag är uppvuxen i Göteborg med konstnärsföräldrar.
Just det.
Jag har en otrolig kärlek för vintage och allt som är gammalt och bär historia.
Mm.
Så jag tycker om berättelser och historier, och jag har bloggat i 10 år på L.
Mm.
Så jag är väl en hopplös romantiker och en ganska rastlös människa.
Det är ju smart med influencer, för där får du ju in flera av dem. För när jag tänker på dig så tänker jag dels på... jag tänker på 2 saker.
Mm.
Jag tänker på estetik och så tänker jag många järn i elden.
Mm.
Stämmer det?
Ja, eller jag tycker att jag är ganska följsam. Att det är det. Jag förändrar mig ganska mycket. Mm. Eller jag försöker i alla fall att våga vara lite rörlig i vad jag gör. Och det som var kul och spännande och enkelt att jobba med för 10 år sedan är kanske inte det idag. Så man får förändra sig lite och ta tag i människor som man tycker symboliserar någon form av framtid. Jobba med dem och samtidigt utvecklas själv. Så att när jag började jobba var det ju väldigt mycket en annan karaktär som jag var.
Okay.
Utåt. Mm. väldigt mycket med mitt röda hår och röda läppar och vippiga klänningar och smal midja och kanske ja, men mer en karaktär generellt, tror jag. Det passade då. Man skulle lansera sig själv som programledare och bloggare och personlighet. Mm. Och sen så, det är ju en annan tid nu där karaktärer och sköldar och rustningar och sånt där inte är lika intressant för människor, utan man är mycket mer fascinerad av att förstå, komma in och vill ha ärligt, och det ska vara genuint och ja, verkligen på riktigt, ett riktigt möte, annars är det inte intressant.
Fan vad mycket du sa här nu. Ja. Men det du säger är att men det, för det låter ju också rimligt att om du som nästan är en seriefigur då, när du kommer in i folks medvetande, alltså det kanske inte heller hade hållit i 10-13 år eller vad det nu är du har varit lite känd. Mm. Mer eller mindre känd. Mm. Förlåt, det var kanske taskigt sagt.
Nej, det är okej.
Ja, ja. Men, och, för att jag tänker att världen är väl... Det finns inte så många seriefigurer längre.
Nej, jag tror inte att det är så intressant.
Jag tänkte dock på en som fascinerade mig. För att det finns en person som man ser mycket i Stockholm som heter Mr. Top Hat.
Men gud, vem är det?
Ja, det är det som är lite spännande. Mm. För han är en kille som helt enkelt har höghatt.
Ja.
Och då tänkte jag, gud vad fånigt, en snubbe med en gimmick 2019 var det väl när jag såg honom sist.
Mm.
Sen visade det sig att han är ju en helt otrolig elektroartist.
Mm.
Då blev jag ju mycket glad.
Ja.
Men det är nästan som att gimmicken stod i vägen för honom. Jag vet inte vad det här, hur det här är relevant.
Nej, men det är så ovanligt med karaktärer idag. Så att det är väl det som att det är fascinerande med någon som... Jag tycker om karaktärer. Jag kan uppskatta människor som har en grej eller liksom vågar sticka ut. Och det är ju ganska svårt idag. Vi följer varandra så otroligt mycket. Och man vågar inte riktigt säga emot eller vara annorlunda eller sticka ut alls.
Mm.
Men när människor har med sig sin historia i form av en top hat så är det härligt.
Mm. Mm.
Jag kan gilla det. Men däremot så känner jag mig som en helt annan människa idag än vad jag gjorde för 10 år sedan. Det är ju vuxenheten som har... Det är ju ålder också för mig personligen. Jag brukar alltid tänka så här, är det här samtiden eller är det jag som håller på att bli gammal? Och det är väl lite av båda. Men det är ganska tröttsamt att alltid behöva vara till lag, så pepp och glad och sminkad och locka håret och så där. Om man inte känner att det är det som är viktigt just nu i ens liv.
Om vi fortsätter med det här eventuellt lite krystade spåret kring porträtt, så undrar jag, finns det sidor hos dig som du inte liksom vill ska vara med i ett sånt här porträtt?
Jag har ju släppt på det där rätt mycket nu i och med tv-programmet som är med, som är en reality-serie. Att jag tror att jag gick in i det med vetskapen att jag måste släppa på min sköld, eller så här, jag vågar inte, man blir ju, vem som helst som skulle ha haft ett tv-team efter sig 11 månader skulle kanske känna att det är mycket som visar, eller man visar sidor ibland som man kanske inte alltid är nöjd eller stolt över, men de måste ju också finnas där. Så det är ju i ett personporträtt, det är svårt att editera det till sin fördel tycker jag, utan lite av allt måste ju få vara med.
Vad tänker du att du kanske inte hade valt att visa upp då?
Jag är väldigt dålig i stress. Extremt dålig. Och kan bli ganska så här... Ja, men ta ut det i irritation. Och bli ganska kort mot folk. Och det är kanske inte min charmigaste drag.
Mm.
Ja, men alla är väl inte jättebra i stresslägen. Så att det kanske finns lite igenkänning där också.
Jag tänker också på det här med just att blogga som ju du har gjort nu i fan 10 år.
Mm.
Är det lite grann att måla av sig själv bit för bit?
Jag tänker att det är att förekomma sin historia. Man bygger ett narrativ och så får man leva efter det. Och så försöker man hålla det nära sig själv.
Okej.
Okay. Mm. En bra blogg är ju en berättelse om en människa. Och livet är ju kanske inte så konkret alla gånger. Men en bra blogg är ju en tydlig historia som engagerar och gör att läsarna får följa med och förstår. Och när minsta lilla, men det är ju en karaktärsbeskrivning helt enkelt. Och det kräver ju att man vågar rota ganska mycket i sig själv och vågar vara ganska ärlig. Men å andra sidan så är läsarna väldigt smarta också. Så när man inte gör det så kan de se igenom det.
Ja, du har vad betyder det? Har du försökt föra dem bakom ljuset?
Man märker ju själv när man är i förnekelse kring sitt eget liv ganska mycket. Okay. Och det är ju inte alltid lätt att berätta om saker som man är med om när man är med om dem också. Och jag tror att det blir tydligt i en text och bild när man dokumenterar varje dag hur en människas mående och liv och allting, liksom hur det förändras och vad som sker. Sen så är det ju ganska dumt, för att som läsare kan man vara lite överärlig för att man är så engagerad i den berättelsen, så att man vill på något sätt provocera fram äkthet och insikt. Och det gör ju att man skyddar sig själv ännu mer.
Okay.
Så att det blir lite motsatt effekt. Mm. Men det är därför jag tycker bloggandet är väldigt spännande. Att det inte bara är någon form av dagboks, ensidig form av bara jag som säger saker och så hamnar det där. Utan det är ju ett samtal och det är ju någonting som formas hela tiden och förändras. Och jag ser ju det som en del av mitt jobb. Att jag försöker skapa en bra blogg som berör.
Vill du bara berätta om Äkta Billgrens, vad är det för något?
Mm. Äkta Billgrens är en reality-tv-serie på SVT Kultur som handlar om mig och min familj.
Just det.
Det är framförallt jag och min mamma och min pappa som man får följa i våra yrkesliv och vardagsliv. Och det här är ju, det är många som tror att det är vi som har kommit på det här eller någonting, men det är det ju inte, utan det är ju ett produktionsbolag som hörde av sig till mig. En tjej som heter Kajsa som hade läst min blogg och såg en bild som jag hade lagt upp på bloggen. Jag tror det var min pappas födelsedag. Att jag bad någon främling fota oss i grupp. Och så la upp den på bloggen. Och så läste hon den och tittade på den bilden och sa, det här är en tv-serie.
Mm.
Men det är faktiskt inte första gången vi har fått den frågan. Utan på 90-talet så, när The Osbournes var väldigt stort och vi alla bodde hemma, så fick vi en fråga om att ha en reality-serie redan då.
Okay.
Men tackade nej, för att då var det ju verkligen så här små barn och familjeliv på det sättet. Mm. Inte lika... Jag vet inte, mina föräldrar är ju egentligen inte så extroverta som jag.
Den är ju lite speciell i det att den skildrar dig och dina extremt skilda föräldrar.
Ja.
Alltså de är verkligen skilda, ja, känns det som. Alltså varför gick de med på det?
Jag vet inte. Jag tror, alltså mina föräldrar är ju, och de har alltid varit ett team.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Konstnärsteam. De gick ju valens ihop. De blev ju konstnärer ihop. Och de ganska olika konst, men de har varit väldigt framgångsrika båda två. Vilket är ovanligt. Vi har inte rum för så himla många framgångsrika konstnärer i Sverige. Så de har varit partners in crime hela deras vuxna liv. Pappa var ju bara ett barn när de träffades nästan. Eller vad han själv brukar säga i alla fall.
Mm.
Och jag tror att även om man... Sen när skilsmässans jobbigaste delar är över, de har ändå varit skilda sedan typ 2011 eller någonting, så kanske man hittar tillbaka till den där känslan av att man hör ihop på något sätt, i alla fall i konsten. Och det, eftersom det här skulle handla om en konstnärsfamilj, så kändes det ändå... Jag tror att de tycker om att umgås också.
Mm. Ja, vad fint. Mm. Fan vad
och sen
roligt.
Är det ju jag såklart som säger att det här måste vi göra.
Ja, men för det känns lite grann som att en baktanke från din sida har varit just att samla familjen. Du har stannat upp mycket kring det. Liksom.
Mm, men det, jag tror att de sökte någon röd tråd i serien. Alltså, vad är detta? Vad gör vi? Vad är det som, varför, ett varför och så. Och för mig är ju det enkla, ärliga svaret. Jag är inte intresserad av mer airtime. Det är inte därför jag gör den här serien, då kan man göra en annan serie. Men det här handlar ju om min familj. Och då finns det bara en sak som betyder någonting. Och det är ju samma för alla familjer. Att man vill kunna umgås och må bra tillsammans. Och sen så är ju inte jag galen och vill att mina föräldrar ska gifta sig igen eller någonting sånt. De är ju jättelyckliga på varsitt håll. Jag har aldrig sett dem så här lyckliga, om jag ska vara ärlig. Alla människor är inte menade att leva tillsammans. Men däremot så tycker jag att när man är en familj, hur den än må se ut, så är det så skönt att kunna vara i ett rum och känna sig trygg. Och då, jag återkommer till det, den där rena känslan i magen av att inte vara orolig över stämningar och baktankar och problem som ligger och lurar, utan jag vill ha ett umgänge i mitt liv som är ärligt.
Mm.
Och jag tror att man får jobba lite på det för att komma till en ärlig familj.
Men om du inte hade haft bloggen eller inte programlederiet, hade det blivit scenen då?
Ja, jag hade velat jobba med teater på något sätt.
Men finns inte den drömmen kvar då?
Jo, men jag har ju sökt DI, eller vad det heter. Men gick vidare ett steg, men inte som scenograf.
Okay.
För att jag är ganska osäker på vad inom teatern jag vill göra. Och det har jag alltid varit. Jag gick ju teaterlinjen på Södra Latin, vilket inte är en jätteavancerad teaterutbildning, det är ju gymnasie. Men redan då var det så tydligt vilka som skulle bli skådespelare och vilka som skulle bli manusförfattare, var väldigt tydligt. Och vilka som absolut inte skulle jobba inom teatern överhuvudtaget var också tydligt. Men jag hade ingen riktig styrning där. Jag tyckte det var roligt med scenografi, kostym, mask, regi, skriva, allt. Jag tyckte allt var kul.
Mm.
Jag var ingen jätteduktig skådis, men jag kunde behärska det. Så att det var ganska svårt att veta exakt vad jag skulle bli. Men det var ju lättare för dem som är så här, jag är skådis, nu ska jag söka scenskolan. Och det var en tydlig riktning. Men jag tyckte om hela alltet. Jag tyckte om gemenskapen, jag tyckte om det kreativa. Jag tyckte om att bygga världar, miljöer, berättelser ihop med musik och allt. Så att då var det så lätt att börja jobba med tv istället. För det är ju någon form av all konst. Och bloggen också, där bygger man ju en värld och en historia. Men scenen är ju magisk eftersom den är väldigt hantverksmässig. Och jag tycker om det. Jag gillar ju saker som går att ta på. Och mekanik och att överraska.
Du kanske ska bli producent sen?
Ja, kanske.
På gamla dagar.
Vi får se. Alltså jag, som sagt, jag är ganska självsäker när det kommer till den här förändringens bana karriärsmässigt. Att det kommer visa sig. Man kommer titta tillbaka på sitt yrkesliv och se en tydlig linje till varför det blev som det blev i de olika banorna. Men jag känner inte att jag måste veta just nu exakt var jag hamnar. Men jag kommer ju inte vara bloggare när jag är 50.
Okay.
Det kommer jag inte vara.
Nej.
Men däremot så kommer den här bloggen vara en av anledningarna till att jag gör nästa steg.
Ah.
Allting hör ihop, definitivt. Och man lär sig ju av varje steg.
Vad klokt. Men på sätt och vis då så skulle man ju kunna säga att du fortfarande söker, eller?
Mm, men det gör ju mina föräldrar också. Alltså jag har ju inte sett någon som har nöjt sig och stannat upp. Så det är, jag tror att alla som jobbar med någonting kreativt är sökare. För det är ju där i man kommer vidare.
Mm.
Att det inte alls... Det är inte samma sak som att finjustera eller göra någonting extra, extra bra, utan man vill testa nytt och gå vidare och utmana sig själv.
Mm.
Men samtidigt är jag en trygghetsmänniska, absolut. Och vissa tider i livet kräver ju kanske mer fokus på hem och familj och sådana saker. Nu känner jag ju, i och med den här serien, att jag har bemästrat en stor puckel som jag verkligen har kämpat med länge. som jag nu kan lämna bakom mig. Nu kan mina föräldrar få flyga fritt och jag också. Så kan jag kliva in i nästa liksom, livsprojekt.
Ja, jag förstår. Men, och det vet du ju då i skrivande stund inte vad det är.
Nej. Nej, och det är ju såklart väldigt privilegium att känna så. Mm.
När du flyttade till Stockholm när du var 10, var det ett trauma?
Nej. Nej, det tror jag inte. Utan jag är ganska osentimental. Mm. Jag tycker om nya kliv och liksom, nya världar och så. Däremot så var det ju en otrolig livsförändring. På det sättet att vi gick från att vara så här mysig småbarns familjeradhusområde till att vara så här karriärist familj på Östermalm. Mm. Och det, så det kanske, i och för sig, nu när du säger det, kanske var trauma. Jag har bara inte bearbetat det som ett trauma. Utan jag har ju som sagt alltid sett, eller jag har ju alltid sett mig själv som en person som ska hänga med, inte får stanna upp. Man ska inte säga nej, man säger ja. Där kanske jag hade behövt några år till att bara vara barn. Mm. Men det blev ju väldigt tydligt när man kom till Stockholm och mina föräldrar liksom gasade på i karriären och allting handlade om framgång. Att det var det som var det man skulle söka.
Okay.
Det var många rum man skulle ha. Mm. Och så. Fast jag vet ju att jag var ju mycket lyckligare i kökssoffan i Majorna. Mm. Så är det ju. Men så är det väl med alla barn, tänker jag.
Ja, men för där tänker jag, alltså när jag ser på er utifrån så känns det ju som att ni är så oerhört bohemiska. Mm. Alla tre då, alltså ni som är nyckelkaraktärerna i tv-serien. Mm. Samt, alltså, otroligt bohemiska och sen så bara smack in the middle of Östermalm hamnar i. Alltså, vad gjorde det med dig?
Ja, jag formas ju mycket av min omgivning, så det gjorde det nog jättemycket. Men jag är ju mellanbarnet. Jag har ju lite av allt i mig. Min stora syster är ju 100% Göteborg fortfarande, fastän hon bor i Stockholm nu. Mm. Och min lillebror är ju 100% Östermalm. Mm. Jag är ju lite av allt. Jag har ju en fot i Göteborg, en fot på Östermalm, en fot på Södermalm, en konstnärsfot, en modern liksom, internetfot. Alltså, jag kan känna mig ganska splittrad, att jag har ganska mycket av allt i mig.
Men blev det liksom, var du tvungen, alltså, nu är det ju mina fördomar då om Östermalm, men känslan för mig är ju att, ja, men det, om man flyttar till Östermalm som 10-åring, då måste man ha rätt Henry Lloyd-jacka.
Ja, men jag hade ju kulturellt kapital. Min styrka var ju att det så konstigt ut hemma hos oss, att inte vara vitmålat och Howard-soffer, utan det var så dödsbomöbler från någon tant i Göteborg som de hade tagit med lastbil upp fastän de var helt trasiga. Mm. Vi var annorlunda på Östermalm.
Men flyger sen, det när man är 10, 11, 12?
Ja, det är klart att högstadiet så vill jag också ha en Canada Goose-jacka, men mina föräldrar bara garvade mig rakt i ansiktet. Det fanns ju inte på kartan, så jag bara glömma. Så jag hittade den enda kommunisten på hela Engelbrekt och blev ihop med honom. Han var barfota på skolfotot och rullade sina egna cig. Ja. Så där har jag känt mig hemma. Mm. Så det fanns ju sådana typer också. Väldigt privilegierade bohemer. Mm. Så där i någon form av kulturelitfack har väl jag verkligen kunnat skina. Mm.
I våras skrev du ett långt inlägg om din cancer.
Ja.
Och då hade det ändå gått ett par år. Mm. Liksom. Mm. Var det någonting, alltså, för du pratade lite om det här med att inte vara ärlig och att så här, alltså, hade, var det lite grann för att du kände att du hade skyldighet då att come clean?
Ja, eller framförallt, ja, när man är i någonting som är asjobbigt så är det ganska svårt att prata om det. För mig är det svårt att prata om det utan att bara gråta. Det är så nära till mina känslor. Och då gör det ingen nytta, tycker jag. Och det känns också som att man behöver komma åt sina egna tankar. Sen så kan man ju vara ärlig utan att berätta allt. Att vara ärlig är ju inte samma sak som att vara helt utan integritet. Men efter x antal år när jag kände att jag hade liksom greppbar koll på vad jag hade gått igenom, hur det hade färgat mig och vem jag var i det, så kändes det jätteviktigt att berätta om det. Just för att jag vet att människor inte är ute efter ens komma åt den. De vill ju bara förstå. Och då kan det hjälpa alla inblandade genom att man pratar om sådana saker. Även om det blir asjobbigt. För jag har en ganska stark egenskap att jag inte vill visa svaghet. Alltså det är någonting jag får jobba med ganska mycket. Och just att ha cancer är ju den ultimata svagheten. Man är ju nästan smittad, befläckad. Alltså det är ju verkligen en... Alltså det är ju ingenting man... Men då har man ju mist kontrollen på något sätt över sitt liv. Mm. För att man troligtvis kan dö. Mm. Det är ju den stora liksom, punkten där. Och då är det så svårt att... Men det är svårt att prata om döden när man är i en sekund där man faktiskt tror att man kan dö. Mm. Och då är det lättare att prata om det efter. Men det är ganska skönt att ha det sagt också. Kan man se det som en del av vem man har blivit.
Mm. Men det känns som det... Alltså, var det svårt att skriva om det?
Nej. Jag är väldigt instinktiv av mig. Jag går på intuition. Så när jag väl känner så här, nu ska jag skriva om det. Då skriver jag hela texten i ett flöde bara. Mm. Så tar det 5 minuter.
Ja, okej.
Och sen rättar jag stavfel efter. Mm. Och sen är det trycka publicera. Så det har jag väldigt lätt för. När jag väl har bestämt mig, liksom, det känns när jag väl är i ett tryckt rum, då kan allt bara flöda.
Mm. Vad fick du liksom för reaktioner på det här?
Jag fick nog väldigt mycket positiva reaktioner.
Mm.
Men jag minns inte så mycket. Det där gjorde jag nog kanske mest för min skull.
Mm.
Jag vet faktiskt inte riktigt. Men jag tror att människor tycker om när man visar svaghet. Och när man visar sina sår. Att då känner man att man själv får ha sår och historia. Och att man kan komma närmare varandra på riktigt. Det är också speciellt när man är en influencer som går på galor och har lockat hår och liksom springer omkring och här är jag på en vinlunch och sådana saker. Att livet bara ska vara så, det kan inte vara rimligt. Så berättelsen om en människa blir bättre om man är med om någonting riktigt jobbigt.
Mm. Men hade du liksom kunnat skita i att berätta det?
Kanske, men fast, eller jag kanske hade kunnat det. Men jag tror inte min tid hade klarat det. Det känns som vår föräldrarrelation sket i det. Eller jag vet jättemånga som har haft cancer och inte sagt det.
Mm.
Men just för att man vill inte bli den som hade det. Det är så stort, folk tycker det är så läskigt. Så det sätter liksom rubriken för en människa väldigt tydligt.
Mm.
Men jag tror att hur mitt jobb är och liksom med det här internetklimatet som ska vara så ärligt är, hade inte det gått. Och det var också viktigt för mig att bearbeta det lite för att komma till insikter om mig själv och kunna gå framåt.
Mm. Men vet du att du är liksom fri från cancer nu?
Ja, eller så här, man är ju friskförklarad efter typ 5 år eller vad det är. Så det är jag inte. Jag är inte frisk. Jag vet inte, jag tror när jag frågar min läkare om det där, han bara, ja, frisk. Man är väl alltid där, man har väl liksom alltid en oro. Det är väl det som är grejen. De har ingen koll, det är det som är så läskigt med den här sjukdomen. Men däremot så vet jag ju att jag har opererat bort allt som kan liksom få nya tumörer, man ska säga, och har en väldigt låg procent chans för återfall.
Okay. Mm.
Och det är någonting som händer efter 2 år tydligen, att man kommer ner till samma procentrisk som, eller bättre än många andra som har livmodern kvar, just i mitt fall i alla fall.
Just det. Och det var där cancern satt
livmoderhalsen. Så att det är ju en jävla sugig cancer man får av ett ligg i ungdomen.
Är det så det funkar?
Ja, men det är ju ett virus.
Aha, okay.
Ett HPV-virus.
Ah, okay.
Så det är ju helt enkelt... Ja, den suger. Den tar ju en massa unga människors liv.
Mm. Ja, fy fan. För du beskriver ju så fint liksom att du på riktigt trodde... Alltså, det känns som att det var så himla mörkt ditt liv där. Mm. Alltså det var så det kändes som att du visste liksom att du skulle dö eller
ja, eller ja. När en läkare, alltså man är så auktoritärt, jag är det i alla fall. Jag litar på läkare. Jag ser i deras ögon och när de flackar med blicken och är oroliga allihopa.
Mm.
Och tappar fotfästet och så här, vet inte hur de ska prata, gömmer sig för en, alltså vill inte möta en, ryggar tillbaka, att de inte så här, sätter den ner och lugnar den, då vet man ju att det är fara. Och det är ju någonting, man försöker söka en blick som bekräftar att man inte kommer dö, och de vågar inte säga det. Det är ju skitobehagligt, ja, verkligen.
Herregud. Hur lång var den processen?
Alltså först, så jag fick ju reda på det på annan dagen 2017, när jag hade en 6 månaders bebis. Och så opererades jag på min födelsedag 1 februari. Men sen väntar man ju 2 månader på provresultat för att se om det har spridit sig. För det är ju det som är den stora rädslan. Så i mars, så mellan 3 månader av liksom ovisshet.
Jag förstår.
Men man klarar ju det. Det är det som är så sinnessjukt, att man kan ju gå hur länge som, eller liksom, vad ska man göra? Det är bara, man måste gå upp på morgonen ändå och göra saker och göra frukost och liksom.
Hur kändes det? För att jag hade ju en allvarlig sjukdom i min familj när min son var 6 månader typ. Och det kändes som att jag hade så mycket hjälp av honom.
Gud ja. Alltså det känner jag var nyckeln till att jag kanske är så frisk idag mentalt efter det här också. Att det fanns hela tiden någon hormon som gick igång, och att man kunde så här hetsamma sig igenom rädslan för att dö. Samtidigt som det blir så mycket större av en bebis, i och med att det blir ju, även om man inte är sjuk när man får ett barn, att man ser hur tiden går och hur fort allting bara rullar på. Så här, gud, vad ska jag göra med mitt liv? Det är sån existentiell omvälvning att bli förälder och hålla i ett spädbarn. Och att då det är nästan som att så här, man är rädd för döden även då, även om man inte har cancer på något sätt. Så det var ju absolut en räddning, både så hormonellt, tänker jag, rent kemiskt i kroppen, men också att jag hade någonting att göra och fokusera på, och något som var viktigt, och viktigare än jag till och med.
Precis, ja. Men du, alltså, har du liksom fått sörja? Har du kunnat sörja?
Ja, alltså sörja, jag tror att jag har gjort det hela tiden. Nu har det gått 3 år, så jag har ju sörjt. Däremot så har jag inte varit så duktig. Alltså jag menar, jag borde ju gå jättemycket terapi, såklart. Men man måste också få leva, och man måste också få vara glad. Så det har jag liksom strävat efter att bli igen. Och det har jag blivit. Så det är väldigt härligt.
Vi har varit lite på din framtid redan. Men om jag ställer frågan mer direkt, vad vet du om din framtid?
Jag har så många drömmar om att testa nya saker och kliva in i den teatrala världen på något sätt. Så jag tänker att jag ska ägna framtiden och 20-talet till att försöka ta mig an det. Göra någonting inom teatern. Jag vet inte riktigt var, men det är någonting man kan utforska, tänker jag. Så kommer det visa sig.
Fan vad spännande.
Ja.
Vet du vad jag tror du skulle må bra av?
Nej, säg vad.
Testa impro.
Oh gud, ja, fruktansvärt.
Ja. Det är kul. Ja. Jätteroligt.
Gud, jag har fortfarande minnen från min teatertid när vi gjorde det, och alltså, du vet, det är så dåligt. För att man måste ju vara så otroligt snäll mot sig själv. Och det är ju jättesvårt. Och gå direkt med alla impulser och så här, acceptera hur hjärnan funkar och gå med det och sånt. Och det är ju typ det jobbigaste som finns.
Men gör det bara.
Ja, jag får väl göra det.
Jag tar med dig. Vill du rekommendera något?
Jag vill rekommendera att man köper sök på loppis. Det vill jag verkligen rekommendera.
Hur har du haft det här hos mig idag?
Jättemysigt. Jag känner mig väldigt trygg i det här rummet, Kristoffer, med dig.
Vad bra. Ja, alla sitter vid bordet. Vakthunden kan slappna
av. Jag vet vad jag har i. Det känns bra.
Tack för idag.
Tack.
K103.
Konsumentjournalisten i mig vill berätta att Äkta Billgrens finns på SVT Play i detta nu. Och vi som gör Värvet är Klara Åström och Månsson och jag, Kristoffer Triumf. Och vi hörs med hjälp av Acast. Och om du vill följa oss och eller Elsa Billgren finns det kontaktinformation i avsnittsbeskrivningen i din poddapp som jag förmodar är just Acasts. Kanske den längsta meningen jag har sagt. Åh, vilken härlig respons vi fick på nya formen för Värvet i allmänhet och för avsnittet med Jan Guillou i synnerhet. Tack för att ni gav oss så mycket kärlek. Det var som att börja året med en rejäl injektion av anabola steroider. Fast lagligt då. En annan helt laglig injektion får du om en vecka då med personen som gav oss den här godbiten. Vi hörs. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.